så ska jag läsa i min bibelapp här idag. Och det är ett bibelord som vi kanske ibland tar till när vi har lite så där lite ont i magen för att det är för lite folk i kyrkan och man lite står och liksom, ja, Jesus är här i alla fall ungefär. Men det står faktiskt tydligt och klart att idag så är faktiskt Jesus här. För att jag tror faktiskt att vi är mer än två eller tre. Men det står ju där nu då i Matteus 18 och 20 att för där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Det är bra. Vad ska vi göra åt det då? Att Jesus är här mitt ibland oss. Det är ju fantastiskt. Vi ser honom ju inte så här påtagligt med ögon. Men här inne känner vi att det känns gott. Och gör det inte det så kan ni få uppleva det idag. Britt-Marie ska predika. Så det viker om ett igen här.
Det kanske inte blir, de kanske somnar
här idag. Ja, det får de inte göra. Och så har vi nattvaror under Collins ledning här. Och vi ska söndagsskola idag igen. Ja, och tekniker är Fredrik. Och där sitter Thomas. Han sköter den här. Bra! Lever bara med i strömmen här och så sjunger vi på en gång. Tycker jag, så klämmer vi helig, helig. Ska vi stå upp och bara proklamera?
Jag vill tillbe dig min Herre, du är värdig all min sång. Jag vill ge dig pris och ära, söka dig ännu en gång. Du förtjänar allt jag äger, du har allt du har för mig. Yeah.
Ja, tack för det, Magnus. Gud välsigne er nu då, barnen där ute. Ja, och Magnus. Farfar får komma och hämta dig då. Ja. Jag ska passa på att pålysa några möten. Vi har bön på torsdag klockan 14 på Ortgatan 12. Och föräldrarna vara med här inne lite. Jag ska också påminna om, jag brukar glömma det, att om du undrar över du som har dator eller du som kan gå ut på nätet, så kan du gå in på vår hemsida freechurch.se och läsa i vår kalender. Jag brukar glömma det. Så kan du få se vilka möten vi har, och du kan även lyssna på vår undervisning där. Så jag rekommenderar dig att gå in där. Det kan ju vara så också ibland att det kan vara någon förändring på någon sammankomst, exempelvis bönesamlingarna. Så att vi inte är på Ortgatan 12, ibland är vi någon annanstans. Så då kan det vara bra att se var vi ska vara. Jag skulle vilja att vi ber för den här böneduken till Kjell Ström, som har varit hos oss ett par gånger och predikat. Han är sjuk, han ligger på Värnamo sjukhus, lasarettet där. Och det verkar som att det är svårt att det ska liksom ge med sig, det här med hans lunginflammation. Och nu har han återigen hostat sönder ett revben till, trots att de har haft dränage på lungan, och han har haft feber under lång tid, och så att det är rätt tufft för honom. Han är väldigt trött, och ja, han har ju KOL också, som gör att det ställer till det hela. Men ska vi be tillsammans? Kan inte Colin, du kommer fram, Gullbritt, och ja. Och så kan vi be för böneduken här, så ber vi tillsammans för den, så ska vi skicka med den till Värnamo. Nej, jag tar inte det.
Tack.
Ja, himmelske Fader, vi tackar dig. Tackar vi får göra som ditt ord säger, Herre. Vi ska be för de sjuka, Herre. Och nu kan vi inte lägga händerna på Kjell, men istället så får vi gå den här vägen, Herre. Precis som de gjorde, man tog plagg och man bad för dukar, Herre. Så vill vi göra det nu, Herre, och sända den här duken till Kjell, Herre. Herre, vi ber om ett ingripande, Herre. Att du ska förvandla hans liv, Jesus. Att du ska bota honom, Herre, och röra vid honom och ge honom full hälsa i hans lungor, Herre. Fader, vi ber i Jesu Kristi namn att den här infektionen i kroppen ska ge vika, Herre, och att han får uppleva fullt helande, Herre, i sin kropp, så att han blir frisk och kan återigen förkunna ditt ord, Herre. Fader, vi tackar dig. Jesus, vi prisar dig, Herre, för att du har gått till korset, Herre. Tack att det står också att du bar våra sjukdomar. Tack att det också gäller, Herre, till ande, själ och kropp, Jesus. Vi prisar dig att du är en mäktig Gud. Du kom, Herre, och sökte rätt på det som var förlorat. Men du gick också omkring och botade de sjuka och drev ut onda andar, Herre. Så nu, Herre, ber vi i ditt namn, Herre, om ett ingripande till helande, Herre. Och vi vill tacka dig, Herre, för att du ska låta det ske i Jesu Kristi nazarens namn. Tack att du har hört den här bönen nu. Amen, amen, amen.
Kjell, i dina välsignade händer. Tack Jesus. Halleluja. Tack Jesus, tack Jesus.
Father, we ask for healing in the name of Jesus for our brother. Lord, you are there with him. You are so close to him, Lord. You love him as you love all of your children. Father, we're asking you in that name of Jesus. Lord, come and touch his body. You know the suffering, Father, in his body. You know, Lord Jesus, all about him. Father, show your love. Show your power. Show your majesty. Lord, come now and heal that body, Father. In the name of Jesus. Amen.
Amen. Amen. Amen. Thank you. Jesus. Tack Jesus.
Thank you, Lord.
Tack Jesus.
Och så ber vi få lägga det här mötet i dina händer, Herre. Tack för det vi har fått höra redan, Herre. Tack att du ska vara med och leda oss i allt, Herre. Vi lägger allt i dina händer. Tack att du ska tala till våra hjärtan, Herre. För ditt namns skull. Amen. Amen. Jag var ju inne på förra gången det som var lite allvarligt. Jag tänkte på Sverige och det läget vi är i. Och jag citerade från David Wilkerson när han var här 2004. Och det var ju riktigt allvarligt det han sa om apatins ande. Också det som jag inte hade registrerat tidigare, att han hade sagt. Det är lite rundgång. Det han hade sagt, att ni har förlorat Guds kraft, sa han. Och det var ju det att Sverige hade gått för långt. Vi hade kommit ett steg för långt bort. Och det tyckte jag att det där blev väldigt allvarligt för mig. Och jag hoppas att det kanske blev det för flera. Då är bara frågan den, vad gör vi åt det? Att vi behöver be och söka Gud, det är vi väl alla överens om. Men hur får vi nöden i våra hjärtan? För det är ju inget som man kan ta sig. Den verkligt sanna nöden och kärleken till människor. Nu talar jag om en kärlek som är uppoffrande, som är villig att nästintill ge sitt liv för sin syster och sin bror. Och det är också någonting som vi inte kan klistra på oss. Det kan låta bra det vi säger och när vi talar, men det går inte att ta det själv. Och jag säger bara att vi kan bara på fullaste allvar begrunda detta i våra hjärtan och försöka att komma närmare Gud var och en. För det är det jag tror. Och jag tror också att det är viktigt att ett ledarskap i ett land som står, för det är en andlig situation vi talar om, som naturligtvis ger återsken i samhället. Och det ser vi ju väldigt tydligt i Sverige idag. Och inte bara i Sverige utan ute i världen också. Men det vi behöver är ju att komma framåt på den här vägen. Och komma närmare Gud och komma tillbaka. Ibland när jag läser ute på nätet så märker jag ju mer och mer hur stenarna börjar ropa. Det vi borde säga, de värderingar vi borde ha som kristna, börjar ju en del där ute som inte bekänner sig som kristna att ge uttryck för. Och då tycker jag att det är ännu allvarligare. Och jag läste just en sådan artikel häromdagen där det var en man som uttryckte sig så att när en nation alltså gick Guds väg och började lyda Gud och när man tog in de kristna värderingarna i samhället, då var det i mångt och mycket fred och trygghet. Och jag tror att vi kan se på det. Vi har ju fått leva i ett välsignat land i Sverige som ändå har varit ett gott land att leva i. Och idag ser vi ju hur bilden har förändrats. Och vi har ju inga bra svar på det. Men jag tror att i första hand så måste det bli väckelse i ett ledarskap. Jag hörde en profetia på nätet häromdagen som gjorde mig jättebedrövad. Därför att det bara utlovas Så mycket smörjelse och kraft och väckelse och hit och dit. Och det ska bli. Och jag blir så bedrövad när jag hör det. För inte ett ord om omvändelse. Inte ett ord om nöd. Inte ett ord om att nu måste vi gå ner på knä och söka Gud tillsammans på fullaste allvar. Utan man profeterar över andra ledare. Och så utlovar man en väckelse så stor i det här landet så att, ja, det var som en tsunami. Jag blir lite bedrövad. Jag anklagar ingen. Och jag vill akta mig för att säga att det är inte från Gud och det är inte Gud. Men det känns inte jag amen i hjärtat. Jag tror att vi måste börja i bönekammaren, i bönevrån. Och jag tror att det var det också David Wilkerson menade när han var här 2004. Det finns inga snabba svar och lätta lösningar på det här landets problem. Och vi kom fram till det förra gången också att det ser ut som det gör kan vi inte skylla på ledarskapet i samhället, politiker och styresmän och kvinnor, utan vi måste gå till Guds församling. Vi måste gå till församlingarna och se att vi lever i ett avfall. Det är ett stort ord kanske, men vi lever i ett avfall. Oavsett vad vi tycker, och en del tycker att det händer mycket, ja, men inte tillräckligt. Men förnekar ju inte det Gud gör. Klart att han gör saker, men jag tänkte på ett ord i Hosea kapitel 10. Vi kan läsa ett par verser från början där i kapitel 10. Tänker jag på Guds församling. Och ofta när vi läser om Guds församling i Bibeln så står det Israel. Och i Hosea 10 och vers 1 så står det så här att Israel var en frodig vinstock som bar frukt. En frodig vinstock som bar frukt. Men ju mer frukt han fick, dess fler altaren byggde han åt sig. Ju bättre det gick hans land, desto finare stoder reste han. Deras hjärta är delat. Nu ska de lida sitt straff. Han ska själv bryta ner deras altaren och förstöra deras stoder. Det står i vers 3 där nu ska de säga, vi har ingen kung, till vi fruktar inte Herren. Och en kung, vad skulle han kunna göra för oss? Det talar tomma ord, det svär falska eder. Och sluter förbund och domen skjuter upp som en giftig planta ur markens fåror. Som en giftig planta. Det var ju väldigt mycket avgudar i Israel på den här tiden. Och man återföll ständigt i avgudadyrkan. Man bar omkring på sina avgudar, står det. Och man ville följa Herren, men man kunde liksom inte lägga ifrån sig avgudarna. Och jag skulle vilja säga att det kan vi också säga om kristenheten idag. Och det här att ju mer frukt vi bar, ju bättre det gick för oss. Vi har haft otroliga framgångar med andliga väckelser i Sverige. Vi har ju varit ett starkt missionärsland kan man säga. Vi har ju sänt ut många missionärer ut i världen. Och vi har fått vara till välsignelse. Men det står att ju mer frukt han fick, dess fler altaren byggde han åt sig. Och jag tror att det är lätt att man bygger fina altaren. Att man bygger upp någonting och man säger, se på oss vad duktiga vi är. Vi har det, vi kan det, vi vet hur man sköter det här. Och det står, ju bättre det gick hans land, desto finare stoder reste han. Men då står det här i vers 12 i kapitel 10. Så åt er i rättfärdighet. Skörda efter kärlekens bud. Bryt er ny mark. Det är tid att söka Herren. Till dess han kommer och lär er rättfärdighet. Ni har plöjt ogudaktighet. Ni har skördat orättfärdighet. Ni har ätit lögnens frukt. Ty du har förlitat dig på din egen väg. På dina många hjältar. Jag skulle vilja säga att det gör man idag. Och det är det vi har gjort under en tid. Det gick oss väl. Vi åt oss mätta och vi blev bara fetare och fetare. Men vår föda var inte den föda som vi skulle ha ätit. Det var inte rätt mat. Vi livnärde oss på en felaktig kost. Och kroppen lider av det, kan man säga. Ni har förlorat Guds kraft. Hur många gånger har vi sagt det? Var är kraften? Varför ser vi inte mer av Guds under? Jag tänkte på liknelsen om såningsmannen som Jesus ger i Matteus, det 13 kapitlet. Ska vi läsa den? Kapitel 13. Så. Kapitel 13, liknelsen om såningsmannen. Det står där i vers 3, då kan vi börja från. Och han talade till dem i många liknelser. Han sa, en såningsman gick ut för att så. Och när han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg förbrändes det och vissnade bort därför att det inte hade någon rot. En del föll bland tistlar och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och bar frukt 100-falt och 60-falt och 30-falt. Hör du som har öron. Och om vi går vidare till vers 18. Så ger Jesus förklaringen på liknelsen. Hör alltså vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör budskapet om riket. Men inte förstår det. Kommer den onde och rycker bort det som blivit sått i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall. Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet, så att det blir utan frukt. Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår och som bär frukt 100-falt och 60-falt och 30-falt. Vad handlar det om? Det handlar ju om Guds ord. Sedan, det som blev sått. Och det här är ju en sån bild på hur djupt ordet sjunker ned i våra hjärtan. Eller en bild på hur vi tar emot ordet. För får det inte gå tillräckligt djupt i oss, i riktig myllad jord och slå rot, då är fienden där och snappar bort det. Och även sådana som hör ordet men tar emot det, står det. Man tar det till och med emot det med glädje. Men man har ingen rot. Och vad händer då? Ja, det kusliga är att när lidanden eller svårigheter eller förföljelse kommer, då kommer den människan att falla. För han har inte ordet att luta sig mot. Guds ord som är säden. Och då kommer han genast på fall, säger Jesus. Det är Jesus själv som ger den här allvarliga bilden. Och sen har du det som såddes bland tistlar. Men det är så mycket man har med sig som man inte vill lämna bakom sig. Det är så mycket i den här omvändelseprocessen som vi har talat om några gånger. Jag har varit inne på det här med omvändelse. Det är så mycket man tar med sig lite i bakfickan. Man smyger med lite utav sitt eget. Va? Och istället för att tänka, jag ger dig allt som vi brukar sjunga. Allt till Jesus vill jag lämna. Egentligen är det inte så svårt samtidigt som det är jättesvårt. För vi kan sitta fast i så mycket och vi kan också vara förblindade över vad vi är bundna av. Och då står det att bedräglig rikedom och världsliga bekymmer kväver ordet så att det blir utan frukt. Men om du och jag har god jord i våra hjärtan, då kommer det här att växa till. Och då kommer vi att växa andligt. Vi kommer att mogna som kristna. Och vi kommer att lära känna Herren och veta vem han är. Vi kommer att veta vad vi har i Jesus och vem han är i oss. Och jag skulle vilja säga en sak här. Att ledarskapet i många församlingar idag, det andliga ledarskapet, har serverat inte ens soppa. Det är bara någon tunn buljong. För människor har inte blivit mättade av Guds goda ord. Människor har inte fått den rätta födan. Fåren och lammen är utsvultna. Men när de har gått tillräckligt länge där ute på fälten och det inte finns någon mat åt dem, då försvinner hungerkänslorna. De håller på att svälta ihjäl, men de är inte medvetna om det. Förr i tiden, för länge sedan, när det fanns predikanter som fastade och bad dygnet runt i veckovis. Då, jag tror jag läste det förra gången David Wilkerson hade, han skrev på ett ställe att, jag ska se om jag hittar det här. Att de här predikanterna förr, han skriver så här, jag håller inte med om alla puritanska teologer och deras doktriner. Men jag älskar deras betoning på heligheten. Dessa gudfruktiga predikanter betecknade sina predikningar som att plöja djupt. Nu hittar hon någonting här. Jolin. Inte var i farmors väska. Får du gå ut till farfar då? Nu hittar hon något roligt här.
Jag vill titta på det här.
Du kan ta med den ut till farfar då. Okej. Det är bara mitt lilla barnbarn. Ursäkta. Ja. Jo. Alltså man betecknade sina predikningar som att man skulle plöja djupt. De trodde inte de kunde så sann trossäd innan marken i deras åhörares hjärtan hade blivit plöjd på djupet. Och därför så predikade de om och om och om igen sitt budskap. För de trodde inte på det här ett lätt räcka upp handen evangelium. Det här att, ja, läs den här bönen efter mig. Det trodde de inte på. Utan man trodde att man var tvungen att plöja djupt i hjärtat, invärtes. Därför att förvandlingen skulle komma inifrån hjärtat. För Gud ser till hjärtat och det är hjärtat som måste bli förvandlat. Så de försäkrade sig om, sa David Wilkerson, att deras predikningar gick på djupet. Och de bröt upp all obrukad mark i åhörarnas själar. Det låter väl härligt. Och vad hände då? Jo, deras predikningar producerade äkta omvändelse i församlingarna. Och som ett resultat av det producerade den på lång sikt starka, mogna, trogna kristna. Jag tror det är det vi saknar idag. Vi behöver ha de här helgelsepredikanterna och de här som talade om att man måste plöja upp jorden i hjärtat innan de är mottagliga. Idag får man ett urvattnat evangelium med någon kort appell. Och man talar inte om det förskräckliga som Bibeln talar om. Det vågar man inte ens läsa. Det är knappt jag vågar läsa det. Jag läste Sefania häromdagen. Är det någon som har läst Sefania? Du? Vad säger Herren där? Det är ingen sånt här glatt budskap. Han ska utplåna hela jorden. Både människor och djur och växtlighet. Han ska totalt utplåna jorden, beskriver Sefania. Han är ju väldigt tuff, Sefania, där. Hur han beskriver hur det en gång ska bli. Ja, vem predikar om det idag? Jag tror aldrig jag har predikat över Sefania på det sättet. För jag tror att då går åhörarna ut och kommer aldrig mer tillbaka. Eller? Men det står faktiskt i Bibeln. Och det är ju det som är så allvarligt. Och vi som har blivit födda på nytt och älskar Jesus, vi längtar ju efter den här dagen. Men det blir ju en dag av mörker. Herrens dag. Som är så allvarlig. Så jag menar, vi kan inte ha det här lätta budskapet. Men vi ska också veta att vi har en fullkomlig, gudomlig himmelsk glädje i vår frälsning och i Jesus. Vi kan vara förvissade om att han vakar över oss. Men vi måste plöja. Vi måste ha ett djupare evangelium. Vi måste predika som apostlarna gjorde i apostlagärningarna. Det var tuffa tag där. De till och med talade om för de här judiska rådsherrarna att det är ni som har korsfäst Jesus. Det var tuffa tag. Man sa som det var. Men så småningom fick alla ge sina liv. Det vet vi. Och någon har sagt att som församlingen en gång var i begynnelsen, så ska den också vara i slutet. Och man talar om den triumferande församlingen. Och jag kan hålla med om det. Vi ska triumfera när Jesus kommer. Vi får gå hem till honom. Men vi får absolut inte glömma att från den dagen han hade korsfäst Jesus och från den dagen Petrus trädde fram. Så vad var det då? Jag läser via apostlagärningarna. Vi ska inte göra det nu då. Men då kan vi bara läsa alltså att Stora rådet plockade in dem på en gång till förhör. De piskade dem. Och de förbjöd dem att tala i namnet Jesus. Vad gjorde apostlarna då? Jo, de passade på att vittna för Stora rådet. Om Jesus. Var hur uppriktiga och raka som helst om Jesus. En förföljelse bröt ut ganska tidigt, läser vi i apostlagärningarna, mot församlingen. Och man splittrades, skingrades. Tack och lov gjorde man det. För då nådde budskapet ut i hela världen. Men församlingen är inte bara en triumferande församling. Församlingen är en lidande församling. Och det där har heller inte predikats. Så när vi kommer till Jesus, som vi säger, vi kommer till Jesus. Då ska allt vara frid och fröjd och lycka och glädje i all evighet. Och det är det i hjärtat, en frid som ej världen kan ge. Men vi måste lära oss att vara beredda på kritik, lidande, förföljelse. För så ska församlingen sluta. Har du läst uppenbarelseboken? Hur det kommer att bli? Men Herren kommer när han anser att det är dags. Då kommer han och tar hem sin församling, sitt folk. Och så ska vi alltid vara hos honom, står det. Jag läser lite till vad David Wilkerson sa. Idag emellertid är den mesta förkunnelsen såning utan plöjning. Så är det. Man sår och sår och sår och sår. Men man plöjer inte upp i ordets kraft. Jag har väldigt få predikningar numera som går under ytan, sa han. Plöjning på djupet vänder sig inte bara mot syndens sjuka. Den gräver sig också ner till själva orsaken för sjukdomen. Orsaken till sjukdomen. Orsaken till att människor är sjuka. Jag menar nu själsligt sjuka. Mycket av förkunnelsen vi hör idag fokuserar på botemedlet medan den ignorerar sjukdomen. Den erbjuder ett recept men inte operation. Jag tror jag läste det förra gången också. Och så får vi sorgligt nog människor att tro att de blivit botade från synden när de räckte upp handen och sa ja. Men ingenting har skett på insidan. Vad händer med dem? När fienden kommer och plockar ordet. De är inne bara utanför dörrarna. Så är fienden där. Så tar han ordet ifrån dem. Det var ju det vi läste. Jesus förklarade ju det. Vad händer med de här människorna? Som kommer fram i alla möten. Såna här stora crusades. Och ger sina liv till Jesus. Hur många blir bortsnappade utav fienden? Och hur många... När de kommer till jobbet dagen efter. Och så talar de om att jag har blivit frälst. Och så möter de. Börjar det bli förföljelse på arbetsplatsen. Hur många av dem faller? Det har vi nyss läst om. Hur många av dem faller? De orkar inte. Det måste ske en djup förvandling i människas hjärta. Man måste bli kvitt synden i sitt liv. De vet inte ens om att de var sjuka. Vi sätter rättfärdighetens klädnad på dem fastän de inte ens visste om att de var nakna. Vi uppmanar dem att lita på Kristus när de inte ens vet att de behöver lita på honom. Dessa människor tänker, det kan inte skada att jag också lägger Jesus till mitt liv. Så är jag på den säkra sidan. Så plockar jag in honom också. Precis som man gör i New Age. Nej, det här håller inte. Det håller inte. För när vi möter svårigheter, och det kan vara svårigheter, det kanske inte är förföljelse för vår tro. Men det kan vara andra svårigheter, det kan vara sjukdomar, skilsmässor, olyckor i våra familjer, att man blir av med ett arbete eller vad som helst. Då är man genast där och så säger man till Gud, hur kan du tillåta detta? Därför det finns inget djup. Det finns inget djup. Vi behöver lära känna Herren. Ja. David Wilkerson säger också, kommer Gud att resa upp en helig kvarleva som kommer att sörja över den förorenade församlingen? För den är förorenad. Vi läste det här förut i Hosea. Det hade kommit in giftiga plantor. Men Gud kommer att ha en kvarleva som inte kommer att sitta overksam medan allt detta invaderar församlingen. Gud säger, jag kommer att ha ett folk som inte kommer att vara nöjda med att leva ett gott liv och ignorerar. Ja, den förkunnelse och de falska profeter som kommer in i Guds hus och förstör allting. Jag säger det, jag tror, jag ska inte ta i, men åtminstone någon gång i veckan så får man rapporter om man hör om vad för nytt som har kommit in i Guds församling och Guds hus. Och man tänker, inte det också? Finns det ingenting kvar? Finns det överhuvudtaget snart? Vad ska Guds församling, vad ska det bli av Guds brudskara? Men Herren har lovat att det ska finnas en helig kvarleva i Israel. En helig kvarleva av Guds folk. Ett folk som sörjer över synden. Ett folk som sörjer över tillståndet i Guds hus. Ett folk som inte tänker att jag ska bli populär, jag ska bli något stort. Vi ska ha en megakyrka, vi ska ha det och vi ska ha det. Ett folk som sörjer därför att man har Guds hjärta. Folk som sörjer över synden. Hur får vi nöden? Hur kan vi få nöden? Ja. Och hur kan vi vara vakna över det här som förgiftar Guds församling idag? Hur kan vi känna igen det evangelium som inte annat än ett falskt evangelium? Därför att det förgiftar kristenheten. Det lovar någonting som inte står i boken. Det lovar någonting som inte Herren har lovat. Hur ska vi kunna känna igen det? Det finns bara ett sätt. Det finns bara ett sätt. Och det är att hålla sig till Jesus. Hålla sig till ordet. Det tråkigaste är att det finns så mycket villfarelse och så lite urskiljning i ledarskapet idag. Slår oss inte för bröstet. Vi får vara vaksamma varje dag. Det är min ständiga bön varje dag. Bevara oss ifrån villfarelsens ande, ber jag varje dag. Ifrån världens, ifrån lögnens och villfarelsens ande. Det ber jag varje dag. Jag ber för Free Church att vi ska få stå fasta och stadigt, välrotade och grundade i ordet. I ordet. Ja. Vi måste vara vaksamma. Jag ska också läsa det ordet. Jag ska sluta därför vi ska fira nattvard också. Brödsbrytelse. Men jag ska läsa också ifrån Matteus kapitel 13 och vers 24 och framåt. Det är också en liknelse som Jesus ger. Och det också hänger ihop med det vi har talat om nu. Det är liknelsen om ogräset. En annan liknelse framställde han för dem. Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. Han sådde god säd i sin åker. Men då folket, vad gjorde de? Sov. Apati. Likgiltighet. Då folket sov. Kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet. Och gick sedan sin väg. När nu säden sköt upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sa, herre, visst sådde du god säd i din åker. Varifrån har då ogräset kommit? Han svarade, och där vill jag ändra ett ord om det står en där. Därför att i en annan bibelöversättning så står det min. Det är Jesus som säger, min ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom, vill du att vi ska gå och samla ihop det? Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset kan ni på samma gång rycka upp vetet. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne ska jag säga till skördemännen, samla först ihop ogräset och bind det i knippen som ska brännas upp. Men vetet ska ni samla i min loge. Och så läser vi förklaringen till detta också i vers 36. Där säger de lärjungarna till honom, förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern. Vers 37. Han svarade, den som sår den goda säden är människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn. Ogräset är den ondes barn. Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut och skördemännen är änglar. Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld ska det vara vid tidsålderns slut. Människosonen ska sända ut sina änglar och de ska samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra tillfall. Alla som blir andra tillfall och lever i laglöshet. Och de ska kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Då ska det rättfärdiga lysa som solen i sin faders rike. Hör du som har öron att höra med, säger Jesus. Det är väldigt allvarligt läge. Och när vi nu har slutat att predika synd och dom, att domaren ska komma, att en domens dag kommer, vi bara har predikat att ja, det är ett lätt evangelium. Vad händer med ordet i människors hjärtan? Hur många sitter det i kyrkor bara i vårt land som inte har Guds ord rotat i sina hjärtan? Ja. Det kommer ju en dag när Herren ska komma för att hämta sitt folk. Och jag ska läsa från första Thessalonikerbrevet. Så vi vet. Om Herrens ankomst. Första Thessalonikerbrevet, det fjärde kapitlet från vers 13. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra, det som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska de som har dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Vi kan läsa några verser där i kapitel 5 också. Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång. Lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda och de slipper inte undan. Men ni bröder lever inte i mörker. Ni systrar, ni lever inte i mörker. Så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Nej, vi som lever i ljuset, vi vet att när den dagen kommer, då är det Jesus. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Låt oss inte sova. Det är de andra, det är mörkrets barn. Men vi som tror på Jesus, vi ska inte sova. Det står i nästa vers att det som sover om natten och det som berusar sig berusar om natten. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen. Vi ska inte drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Amen. Amen. Ja, nu ska vi vara vakna och inte sova. Och Johannes säger på ett ställe, Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, borta. Den här jorden kommer en gång att försvinna. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, som från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem, och det skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta. Tack och lov. Och det finns ju sådana rörelser idag som tror att vi ska bygga riket här där nere i Jerusalem, i Israel. Eller att vi ska bygga Guds rike här på jorden. Nej. Det kommer ju ner den nya Jerusalem. Men då är den här jorden och himlarna borta. För då har det kommit nya himlar och en ny jord. Så vi behöver inte bygga Guds rike på jorden. Herren bygger sitt eget rike ibland oss. Amen. Amen. Far, jag tackar dig. Åh, Herre, att du ska ge oss nöd i våra hjärtan. Vi vet inte hur det ska gå till, Herre. Men ge oss villiga hjärtan, Herre. En villighetens ande. När vi ikläder oss vapenrustningen på alla sätt och vis. Att vi också har en villighetens ande att följa dig, Jesus. Och att lägga ner allt för dig. För du är vår konung. Och vi vill lyda dig och tjäna dig, Herre. Och det finns ingen kärlek som din, Herre. För du har gett ditt liv för oss, Herre. Du har gett ditt liv för människor, Herre. Åh, Jesus, jag tackar dig att du vill lägga dig i våra hjärtan. Att vi riktigt kan se, att vi får en uppenbarelsens ande att se. Att vi måste lägga av oss allt eget, allt i köttet, Herre. Och att vi säger allt för dig, Jesus. Jag lägger ner allt, jag ger dig allt, Herre. Så att ordet riktigt får sjunka in i våra hjärtan, i den goda jorden. Och att vi får växa till nu. Att ditt folk får mogna nu. Trots att många aldrig har fått en fast föda från talarstolarna i det här landet. Så Herre, ber jag om ett sant, starkt, mäktigt evangelium. Som verkligen griper i människors liv. Som gör att man vill omvända sig i allt, Herre. Jesus, att vi blir bara gripna, Herre. Jesus, av dig, Herre. Så att vi kan tjäna dig i ande, Herre. I anden, Herre. Jesus. Och vi kan tillbe dig i ande och i sanning, Herre. Jesus. Jesus, vi tackar dig. Åh, Herre, vi vet inte hur. Men låt bönens ande komma över oss, Herre. Och att vi inser allvaret i. Och att vi längtar efter den här underbara maten som finns att äta. Det du vill så in i våra liv, Jesus. Det här goda, Herre, som mättar oss, Herre. Och som gör att vi blir starka i dig, Jesus. För i oss själva kan vi ingenting göra. Åh, Herre, utgjut din ande, Herre, vi ber. Åh, Jesus, till omvändelse och försoning, Herre. Fader, i Jesu namn, vi tackar dig. Tack för ordet, Herre, som du har delat idag med oss. Tack att det ska få stanna kvar och verka det det var utsänt till, Herre. Jesus, du vet vi behöver dig. Vi kan ingenting göra i oss själva. Jesus. Vi har inte den kraften, utan det är bara genom den heliga andes kraft som det ska ske. I Jesu namn. Amen. 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 Tack Jesus. Tack Jesus. Amen. Vi ska gå över och bryta brödet här också. Colin ska ta vid. Vi kanske kan få någon sång däremellan. Och vi kan fira nattvard tillsammans. Och är du här som vill ha förbön, och du som lyssnar på nätet, du får gärna mejla eller du får gärna höra av dig på något sätt om det är så att du känner att du behöver hjälp i förbön också. Men vi blir inför Herrens ansikte, vi blir stilla en stund till nu. Och behöver du nu hjälp, du har frågor, du bär på lidande av olika slag. Men det är Jesus vi ska gå till. Det är Jesus som kan förvandla. Det är Jesus vi behöver. Amen. Amen.